Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Där är vi igång. Okej, först ut är Hanna. Hon säger hej till Jessica.
Hej!
Jessica.
Ja, tjena. Alltså, det var bara några timmar som vi sågs.
Ja, oh, så
jag
mysigt.
Jag älskar att det är lite lugnare nu i allas liv. Att vi kan faktiskt ses lite utanför jobb.
Ja, jag med. Det blir,
alltså jag, berätta vi, om din dag igår.
Gud, min dag igår. Nu ska jag säga, jo. Jag har ju haft en barnvecka, en helt underbar barnvecka. Och jag har ju fyllt år.
Mm.
Och nu ska jag inte gå så långt bak, för det kan jag lite senare. Men igår då så hade jag bestämt att jag skulle gå på Peter Pan, går åt helvete, med barnen. Så att, och de var jättepeppade alla tre, vilket var roligt. Och så kom vi dit och alltså jag skrattade så mycket. Jag skrattade verkligen jättemycket. Mycket och det var så befriande och så skönt att få sitta på en föreställning och bara bara skratta. Och barnen tyckte det var jättebra också, vilket smittar ju av sig på en själv. Så var vi något tillfälle där det var ganska lugnt publik, det här var ju söndag eftermiddag, och jag bröt ihop på ett ställe av skratt för att jag tyckte det var så roligt, och så var det typ bara jag som skrattade, och så tyckte först var det barnen så här bara, men mamma gud så liksom. Och så, men sen började de skratta för de tyckte jag att det så var så pinsamt att se mig skratta, men så satt vi alla fyra och då blir man helt lycklig i själen, man sitter med sina tre barn och bara skrattar. Alltså det, jag har inga ord för det, men gud vad det känns värdefullt.
Oh.
Så sen gick vi bak och tackade allihopa, och sen åkte de till sin pappa, och då åkte jag hem till Pernilla som hade bjudit oss på en tjejkväll, och sen var vi ju där.
Ja, eller hela grejen var väl att ni hade bestämt att men då kan du följa med mig efter föreställningen. Ja. Och så nämnde du det, eller om det var Pernilla som nämnde, och jag bara, jag vill också, men kan inte du komma också? Det var nog när jag och Pernilla jobbade på Masked, så sa hon, men Hanna kommer hem till mig efter föreställningen. Kom du också? Jag bara, men gud, det är perfekt.
Älskar när det blir så spontant och bara, och hon hade ju fixat jättegod middag. För jag sa först, men jag kommer förbi så med lite ost och kan bara sitta och mysa och ta ett glas vin och sitta och prata. Men sen hade ju hon fixat mat från en pock och tre rätt. Så, alltså det var ju så god mat.
Ja, och det var så roligt, för Magnus skulle gå och käka middag med en kompis på Mpoko. Så att när jag kom till Pernilla så skickade jag bilder till Magnus. Jag bara, jag äter också på Mpoko. Inte på, men mat från. Nej, så jäkla god mat alltså.
Och det var ju första gången som jag såg det här huset. Som att, eller så här, jag har ju varit med precis som du från start, från att det bara var en liten, från att det var ett berg där
till, ja,
att det,
eller blev från en grusgrop. Att hon hade en idé om att bygga ett hus och vi var lite tveksamma om det verkligen var en bra idé.
Vi gick förbi det här lilla berget och typ bara, va, ska du bygga ett hus här? Jaha. Och sen har man ju verkligen varit med så, från scratch.
Ja, vi har ju varit med och byggt också.
Så, precis, vi har egentligen gjort det.
Och det var ju som faktiskt tipsade henne om.
Nej, men det var så otroligt mäktigt att åka upp och åka dit igår kväll, och plötsligt så står det här huset, skalet har ju varit där ett tag, men nu att se liksom det på kvällen, det lyser inifrån, jag bara, det här är helt absurt, och att vi har en kompis som på riktigt har byggt ett hus, alltså det är vansinnigt coolt att göra det hon har gjort. Tänkte liksom, ja, så här, om 20 år när liksom hon kan hennes barn och barnbarn bara, ja, där byggde mormor eller farmor. Alltså det är en vansinnigt cool grej liksom. Och det har ju inte varit lätt, men att få gå runt nu då och se. Nej, det var så, du har ju varit där och berättat, men det var
men jag,
ju som
jag
en
går ju
dröm.
Alltid med de här varje gång jag är där och så kommer det ju någon ny som inte har sett det. Och då går man ju runt och då går jag alltid med och liksom fyller i lite. För jag kan ju storyn. Ja, men det var ju här du tänkte så här, eller hur?
Ja, men det var,
men jag får gå sur varje gång. I vissa. Ja, och som när du sa den här trappan. Och också man ser att hon är så stolt. Hon bara, ja, men det är det som är så coolt liksom, att få göra något eget. Alltså, jag vill ha exakt den här bredden på trappan. Jag vill att det ska se ut så här. Och, det är så coolt.
Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt.
Fast
väldigt,
jag kan inte fint. Tänka mig något värre. Jag kan, som inte ens kan ta beslut på liksom,
nej,
färg
jag
på
heller.
En vägg. Alltså att ta alla dessa beslut om. Alltså det är ju hur mycket som helst hela tiden.
Ja, och hur
så blir det
modiga fel. Beslut. Ja, gud ja.
Någon elektriker nej, men, som har satt någon, liksom, något uttag för. Jag skulle ju bara, men jag orkar inte. Ja, och så är det sånt hela tiden. Där fasen. Eloge till henne alltså.
Ja, verkligen eloge.
Och sen så nu på slutet har ju Bauer kommit in och hjälpt till, absolut. Men hon har ju verkligen gjort jättemycket. Det ska man inte ta ifrån henne.
Verkligen inte. Nej, det är otroligt coolt att bara våga och liksom, ja, hålla humöret uppe fast det liksom drog ut på tiden enormt och så vidare. Som du ju alltid gör.
Ja, men,
känns
och det
som,
är också intressant hur man är olika som person. Liksom, hon är ändå, hade jag varit i hennes situation, inte ha någonstans att bo. Man är ändå barn. Men hon bara, nej men gud, det blir ju jättemysigt. Då kan ju vi bo på hotell. Och Theo bara, gud vad nice. Alltså det är inga problem. Och oftare ska man nog tänka så.
Ja.
Att det löser sig. Man skapar problem som inte finns. Ja. Eller jag kan göra det ibland. Ska
jag kan också göra det. Lite där oros. Men man, ja. Men det har vi pratat om, där man själv är lite mer så här, tänker konsekvenser och ser och utvärderar lite för mycket så här, inför. Och så sen när man väl är i någonting så behöver det inte vara så där jobbigt som man föreställde sig att det skulle kunna bli.
Men det tänkte jag på igår också, när vi pratade om män som snarkar. Mm. För det var någon tjej som hade problem med hennes man snarkade och Pernilla tyckte, men herregud, det är väl bara att putta lite på honom.
Mm.
Är det big deal liksom? Medan jag kan ändå relatera till att jag kan ju inte sova om någon snarkar.
Nej.
Men du kan ju bara putta till den. Jag förstår, jag är vaken.
Ja.
Men det är väl bara att somna om? Nej.
Men det var det jag också skulle säga. Det är ju inte så för alla.
Nej.
Det får man också säga återigen att hon har ju jag tycker det har jag sagt från start liksom. Jag kommer ihåg när vi repade den här pjäsen ute på Fjäderholmarna innan vi kände varandra. Plötsligt så liksom sov hon mellan repetitioner. Det var kanske 30 minuter rep av en scen och sen skulle man börja repa hennes scen.
Mm.
Och då låg hon och sov och sen bara, nu är du Pernilla, hopp, vaknade hon och var helt briljant och närvarande i sin rep. Och jag bara, alltså där är vi så olika så att, och jag tror du och jag är mer lika det här att man har sömnbehovet och det kanske är med högkänsligheten.
Ja.
Det kanske har med det att göra att man har ett större behov av att liksom.
Och att man blir lättare störd av ljud och man tar in mycket mer. Och, men jag tänker
ligga och
med
sova ute på Fjäderholmarna medan några repar. Alltså jag skulle aldrig kunna slappna av i den miljön.
Nej. Nej, men det är också att man vill hela tiden se vad som händer runt omkring. Att man är för nyfiken också.
Ja, precis.
Men jag tänker också på med barnen. För Linus är likadan. Kan somna när som helst, vad som helst. Han har inga problem. Men när barnen var små så kunde jag ju. Alltså när Lin vaknade då. Var 20:e minut som hon gjorde första 2 åren. Så var ju jag där innan hon ens hade hunnit visa att hon var vaken. Så någonstans undrar jag i efterhand vad som var vad. Om jag väckte henne, om jag bara låtit henne vara, hade hon verkligen vaknat? Eller hade hon bara knorrat lite och sen kanske somnat om? Och med Colin sen var jag ju mycket coolare. Och han sov ju då också mycket bättre. Sen kan jag känna att, det kommer jag ihåg att vi pratade om någon gång. För Linus kunde ju gå in när barnen sov och typ tända lampan och hämta någonting. Eller jag bara, men de ligger ju och sover. Ja, men de vaknar väl inte av det. Jag bara, då la jag mina värderingar att jag skulle inte tycka att det var så trevligt om någon kom in och tände lampan när jag ligger och sover. Så egentligen var det inte barnen som vaknade av det, utan det var min oro och min känsla av att jag skulle bli väckt om, ja. Men då insåg jag att jag då som är väldigt så här, och Linus som är lite mer, de vaknar inte av det, har ju gjort att mina, jag är tacksam för det, för det har gjort att barnen sover mycket bättre och inte är så lättväckta som jag. Och men det är liksom som ny första gångs mamma, då är man ju som man är och man utgår ju från sig själv, man kan ju inte göra annat.
Men jag menar, sen är ju barn väldigt väldigt olika. Alltså, jag tänker det, jag kommer ihåg att Ida till exempel, hon, nu är hon först, men jag menar, hon hade ju verkligen en sån här skrek sig till sömns, mer än att, alltså man fick gå runt med henne. Hon var ju en sån här barn som helst skulle liksom somna i bilen eller i vagnen, vilket gjorde att man själv då aldrig vilade, för när det blev lugnt då var hon pigg liksom. Och jag upplever att, ja, nu är hon i och för sig först, så det här kanske blir lite motsägelsefullt, men jag tänker att jag kommer aldrig glömma just skillnaden. Så här, jag vet att Martin och Charlotte jobbade i något projekt då, precis när deras första var ganska nyfödd, och då Ida, Angelo och Ida är född med typ en månads mellanrum samma år. Så jag minns att jag var med som liksom extra, eller så här, bara åkte med på turnén typ en helg, och det gjorde det även då Nicola, pappan till Angelo. Och jag kommer ihåg att Charlotte stod på scenen och var liksom så här super, hade jättemycket energi och liksom giggade. Och jag kände mig helt bara, jag var helt slut. Nu var ju liksom Martin också där och giggade, så att det kanske hade att göra med också att jag tog mer liksom kvällar och nätter. Men jag kommer aldrig glömma, för jag och Nicola då blev det att vi hängde lite så här några kvällar. Och det var, jag kommer att vi fick en så här, ja, någon så här liksom VIP-ställe där vi kunde stå med barnvagnen och titta på showen. Han gav Angelo en nappflaska. Angelo satt med nappflaskan, tittade på sin mamma som sjöng, och så bara somnade han in. Och Ida fick nappflaskan samtidigt och tittade då på sin pappa, och det var musik och de hade de här hörlurarna på. Angelo hade somnat in, då började hon skrika. Så jag bara, varenda kväll var det så. Så jag fick då bara, jag måste gå ut. Så jag fick gå ut och så gick jag runt området med det här barnet som skrek i vagnen, och till slut somnade hon. Och då var ju showen över.
Så och då gjorde ni ju ändå på exakt samma sätt. Det var ju inte att jag du menade, var så här orolig. Nej. Eller liksom.
Nej, och jag menar att vi hade, och jag kommer ihåg också att min mormor fick en propp under den här tiden och hamnade på sjukhus. Och det var liksom ganska allvarligt, så att hon överlevde. Men jag vet att jag var på sjukhuset då rätt mycket och hade Ida med mig och liksom hälsade på. Och samma sak där, skulle sova middag, skrek. Så jag gick där runt i korridorerna och liksom försökte liksom, typ så här, få henne att bli lugn. Och då kom den läkare och han sa någonting som var så fint. Han bara, jag förstår att det känns jobbigt, men du får tänka så här. Det här är ett barn som tycker om att vara vaket för att hon gillar sitt liv.
Åh, det var fint sagt.
Ja, visst var det fint sagt. Och då blir jag så här, ja, det är så. Man bara, varför kan du inte sova? Men har man så här, någonting är, man tittar ju hellre på att, nattskräck, hon tycker det är jobbigt, gud vad, så. Men man kan också vända på och tänka, hon tycker det är så kul när hon är vaken, så hon vill inte lämna det liksom. Men jag upplever att sen där har ju liksom återkommit att det har kunnat vara trixigt att sova, som det har varit för mig i mitt liv. Och så upplever jag att då Love, absolut, nummer två. Men han var ju helt tvärtom. Han ville typ bara mörkt, släckt, inga intryck, och så sova själv med en nappflaska. Sån var han. Liksom. Saga mer lik Ida. Och hon är nummer tre. Så att det handlar inte heller om att hon... Det var ju coolare än coolast när hon kom. Och hon har ändå varit en sån som
så cool. Jo,
man tänker coola. Om man jämför i alla fall att så här, där... Men hon har ju också velat sova på en och inte liksom velat somna.
Mina barn har också alltid velat sova, och det är jag också glad för att det alltid varit okej för båda föräldrarna. För jag fattar också de föräldrar som inte, jag kan inte sova om mitt barn sover bredvid. Nej, men då funkar det ju inte. Då måste man ju lära barnen att sova i egna sängar. Men Jag tycker bara det är mysigt.
Jag är så glad för veckans sponsor, för jag håller nämligen på att övningskör med min son. Och vi är denna vecka sponsrade av Körkortsboken, den officiella appen från STR, alltså Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Där ditt barn alltså kan plugga sin körkortsteori.
Ja, och det här är ju väldigt bra, för det är liksom en app där du kan gå in och det finns olika frågor. Det finns någonting under fliken framsteg. För varje teoriavsnitt i körkortsboken så kan man svara på frågor kopplade till just det avsnittet. Och då får man direkt respons på sina svar och en översikt. Då. Så det är jättelätt för både ditt barn och dig själv att hålla koll på vad som du behöver plugga på. Och så har du ju den med dig överallt. Det är ingen bok som du glömmer, utan du har allting i din telefon.
Och de är så säkra på körkortsboken att appen gör så att ditt barn klarar Trafikverkets teoriprov, så att de ger en klara provet garanti. Så om ditt barn inte klarar teoriprovet så förlänger de perioden kostnadsfritt hela 2 månader.
Och dessutom kan du prova körkortsboken helt gratis i 48 timmar för att känna på den. Det är verkligen ett bra tips. Och ordinarie pris för 3 månader är 798 kronor. Men just nu kan ni få 3 månader till priset av 2 om ni använder vår kod Jessica Hanna.
Med stora bokstäver alltså. 266 kronor i rabatt och koden är giltig fram till 30 april. Så chansa inte nu. Använd en app som innehåller allt ditt barn behöver för att klara teoriprovet. Och som dessutom är granskad av trafiklärare. Ladda ner appen Körkortsboken på App Store eller Google Play. Tack Körkortsboken!
Tack!
Ja, och grejen är att jag kommer ihåg att jag sov alltså med mamma. Jag hade jättestora sömnproblem alltså när jag var liten. Jag tyckte jag hade verkligen... Jag kommer ihåg att när jag typ gick i 4:an, då, alltså jag tyckte det var så jobbigt att somna. Och fick så mycket ångest och jobbiga
tankar.
Jag
hade tankar, alltid mardrömmar också.
Ja, man har... Ja. Jag tyckte faktiskt att det var hemskt. Jag kunde liksom, så att jag sov i mamma och pappas säng. Det slutade med, för att det var som en cirkus hemma hos oss. Det var så här typ, jag gick in till mamma och pappa.
Så här klassiska IKEA-reklamen.
Ja, exakt. Så då slutade det med att jag och Lina sov i mamma och pappas säng. Så att jag och Lina sov i mamma och pappas säng. Jag, typ upp till jag gick i 6:an. Och pappa somnade i min säng och mamma somnade i Linas säng. Och så sen kom båda vi två i så här minnen av att vi går upp mitt i natten och typ mamma är inne hos pappa eller mamma i våra rum och liksom...
Va? Vänta, va? Nu missade jag. Vad sa
vi
du?
Vi sov ju i deras säng. Alltså det, så att pappa sov i mitt rum och mamma i Linas rum. Och då hände ju att man vaknade mitt i natten och gick på toaletten. Och då vissa nätter så tittade man ju in då att de var. Och då var kanske inte... Då kanske de höll på med något väldigt vuxet.
Jag orkar alltså,
och du vet... Tack
och mamma lov har jag aldrig kommit på mina föräldrar. Och mina barn har aldrig kommit på mig.
Du, mina föräldrar vet inte att jag kom på. Man nu tittar in och bara, konstigt. Mamma tittar in och bara, det där känns konstigt. Jag går, alltså det är inte så att man bara, hörni, vad gör ni? Utan det är ju bara så här, det där låter konstigt, jag går. Men alltså, men samtidigt, jag menar, jag tänker att man nu med, i efterhand så bara, ja, det var ju väldigt fint att de övergav sin säng till oss för att vi skulle få känna oss trygga. Men mamma sa det också att det var någon gång Lina hade tittat på henne på morgonen så här med avsky i blicken. Och då hade hon sen sagt, som mamma överhörde till en kompis liksom. Och då fick mamma säga tack. Alltså hon hade inte märkt då Lina. Och hon sa det att hon tittade på mig som att det var att jag var liksom det vidrigaste som hade gått i ett par skor.
Oh, herregud.
Och vi visste ju vad det var, för vi hade ju också, jag vet inte om ni hade det, men dels hade ju ganska så här frispråkiga föräldrar och det var liksom 70-tal och de var lite så här. Jag kommer ihåg, mamma gick ofta runt, nu outar jag min mamma här, men hon gick ofta runt liksom naken, det var inget konstigt så här, att det var.
Nej, men vi har ju pratat om det, nakenhet fanns ju inte i min familj.
Nej. Och jag kommer ihåg att vi hade ju inga småsyskon, men ändå minns att vi satt med en bok som hette så här, Bobo får ett syskon. För att så här, liksom, där var det supertydligt, så här gör föräldrar, penis in i så här. Så att jag vet att jag så tidig ålder visste vad det liksom vad sex var, men på ett väldigt så här, det är något vuxna gör och det är inget konstigt och så här blir barn till. Det visste jag liksom hur tidigt som helst.
Men jag tror att det är bra ändå.
Ja, men jag menar verkligen att, men jag vet inte om det var för att Lina då hade blivit, jag ska fråga faktiskt om det var det som liksom gjorde att nu ska vi få det här lugnt och något naturligt för att
så vi slipper få den där blicken.
Sen är det inte meningen att barn ska uppleva sina föräldrar, men hej, vad ska de göra?
Ja.
De gjorde inget fel. Men ja, nu är man ju där lite grann igen att så här, man har, när föräldrarna skiljer sig, då blir det plötsligt, inte de stora, men jag märker det så här, när man är 10 och då man börjar få de här tankarna på, och det är liksom oerhört viktigt för min 10-åring att jag inte liksom har någon pusskompis som hon säger. Fina. Ja.
Nej, men alltså det här är kanske 5 år sedan när Colin var liten, och han var verkligen så här: mamma, jag vill inte att du träffar någon. Jag bara, nej, okej. Men om pappa träffar någon, ja, men det är okej. Men mamma skulle inte träffa någon. Och jag bara, men varför inte då? Men skulle det vara okej kanske om jag träffar någon när ni är varannan vecka? Då kanske jag kan träffa någon som jag tycker om. Eller, nej, det tyckte han inte var någon bra idé. Jag bara, så du vill hellre att jag sitter ensam än att jag träffar någon? Men du sitter inte ensam, du har jättemånga kompisar. Jag bara, ja, det är ju sant. Jag bara, men vad skulle du göra då om jag träffade någon som jag tycker om? Som blev min pojkvän liksom. Så tänkte han en stund, han bara, jag skulle nog ta upp en pistol och skjuta honom. Okej, jag kanske väntar med att träffa någon. Det kändes inte som att han var riktigt redo för det.
Oh, gud, så roligt. Det var som, så gjorde Saga också. Det här var inte nyligen, men typ kanske för något år sedan, då bara, nej, men om du skulle träffa någon mamma, då skulle jag göra så här. Och så gjorde hon pekfinger, alltså så här, fuck off. Jag bara,
där fick han.
Så får man inte göra till honom. Nej. Och så sen så kom det här, lova att du aldrig så här. Och då tycker jag så här, men det kan man inte, ja, jag kan lova det, typ att jag kommer inte föra in någon i hennes liv. Kan jag ju lova, men samtidigt säger ett barn som kanske är 8-9 år som frågar det här, de vill ju bara bli lugnade. Och det är svårt hur man ska säga, ja, jag lovar att du inte träffar någon. För hon bara, först var hon så här, ja, du får inte träffa någon först, jag är 18. Man bara, okej, vänta nu. Det är 8-9. Så kan jag lova det? Kan jag säga att jag lovar det och bli en svikare då? Eftersom att jag förmodligen inte kommer kunna hålla det. Men ska jag säga det nu bara för att det ska bli lugnt och tryggt och känna att, för det enda de vill höra är ju att de alltid kommer att gå först och att man inte kommer att sätta någon före dem. Så att jag har nog liksom, jag tänker att säga, det kan jag inte lova. Då blir det ju bara en stress.
Exakt.
Jag pratade faktiskt med en terapeut om det här för några år sedan. Och då sa hon också det. Att man kanske får bara också tänka att oavsett så är det är liksom naturligt att barn inte älskar att någon träffar en ny. Liksom. För de vill att ens föräldrar ska egentligen hitta tillbaka till varandra. Det är ju de flesta barns. Liksom, så här, att det, så här. Och då får man kanske som förälder bara känna att det visar att det är naturligt att känna så. Det är också naturligt att människor blir kära, och det är naturligt att de bryter, alltså det är lika naturligt att man bryter upp, men och att man blir ledsen för det är också naturligt, och så vidare och så vidare, att man liksom inte gör så stor grej
av
det.
Och jag tror att som förälder, när man har skilt sig, man har redan lite dåligt samvete och man tycker att, åh gud, nu ska barnen behöva växa upp med skilda föräldrar och jäda jäda. Men då lägger man också lite för stor vikt vid en sån kommentar. För hon kanske inte tycker så om 2 veckor. Men vi går fortfarande omkring med den känslan att hon tycker så.
Vänta, det är 8 år kvar tills jag får träffa.
Ja, det har hon glömt att hon har sagt. Liksom.
Ja.
Men med det som du sa med terapeuten, så kommer jag ihåg att det var någon, jag kommer inte ihåg, något av mina barn som var väldigt oroliga för att jag, eller för döden, alltså att, att hon eller han skulle dö, eller att jag eller någon i ens närhet, ja, men det är en viss ålder tror jag som där det blir påtagligt att livet är inte för evigt.
Mm.
Och då pratade jag med en barnpsykolog och då sa hon exakt samma sak, för det var nog Linn när hon var liten som var så här: men kan du lova att inte du kommer dö innan jag är vuxen? Jag kommer inte ihåg, det var någonting så här. Och hon bara, det kan man lova sina barn. Och sen, om det då mot förmodan skulle hända någonting, att man blir sjuk eller en olycka, eller den sorgen kommer vara det sista hon kommer tänka på. Men hon lovade ju att hon inte skulle. Men ja. Precis som du säger, det är bättre att lugna där än att säga, men det kan jag inte lova. Jo, jag lovar. Jag ska inte. Jag ska vara försiktig. Det kommer inte.
För det man egentligen säger då, det här behöver inte du oroa dig för.
Exakt. Men där kan ju du och jag vara ganska så här, vi vill vara ärliga, vi vill hålla vad vi lovar. Vi vill, så jag tror att man ibland...
Men det var också så spännande just att höra henne prata om det, att liksom även som när vi själva kan gå igång, att man måste särskilja vad som är ens oro. När det är oron och ångesten som försöker få tag på en och lura en. Att likadant med sina barn, att man så här pinpointar, nu är det en oro, och då ska vi inte göda genom att säga, det kan inte jag lova, det kanske blir så. Då börjar de bara, åh gud, tänk om det blir så, bla bla bla.
Då blir det jättestort.
Men så här, och då är det liksom, då är det oron man så här stillar. Och det var en väldigt bra så här bild för mig att ha, även för mig själv, men också för barnen, att så här, i allt, att så här, jag pratar om allt, men kunna säga också att så här, men det där är oro.
Mm.
Liksom.
Att du säger det då. Du kan säga det. Ah, det där är oro, det behöver du inte känna, så kanske man inte kan säga.
Nej, men så kan man inte säga, men liksom att man ser det som någonting som inte är dem, utan det är som en egen kraft som liksom tar över.
Exakt,
lite grann.
Exakt, bra formulerat.
Och det är lite så även för en själv. Och vissa har är mer eller mindre ångest och orosdrivna.
Mm.
Så det är så tydligt. För vissa går igenom ett liv och liksom funderar inte så mycket.
Mm.
Sen så kommer det, sen slår det ju ändå till vid förluster och kriser och så vidare. Och då kanske man inte har verktyg. För jag tror att om man har hållit på oroat och haft mer ångest, så kanske man också har verktyg. Liksom.
Att hantera det,
ja. Ja, men man kanske också har verktyg som gör att man tror att man ska, att man inte klarar sig utan den. Alltså, förstår du vad jag menar då? Att man nästan tjänar på att hålla på och oroa sig.
Mm.
Typ, för oroar jag mig, då kommer det inte att hända.
Mm.
Eller om jag har förberett mig, jag har oroat mig så mycket så att händer det, så är jag liksom ändå beredd på det.
Mm.
Att någonting är det man tjänar i det här att hålla på att oroa sig.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Men för min pappa sa alltid, för jag är så här, jag tänker att det ska bli fint väder, och om det inte blir det, ja, men då får jag ju bli besviken då, om man tänker på en semester till exempel. Medan han har alltid varit, ja, men så här, är glaset halvfullt eller halvtomt. Han har alltid varit så här, nej men det är väl bättre att tänka att det kommer säkert bli skit. Så blir man glad om det, men då ska du ju gå i flera veckor och tänka att det ska bli skit. Mm. Och sen blir det ändå bra. Men han tycker det är trevligare tankescenario. Nu går jag inte och tänker jättehemskt att det skulle bli fult väder. Det är ingen katastrof. Men du förstår vad jag menar.
Ja, men det blir så här, man tror att man skyddar sig från besvikelse.
Exakt.
Men i själva verket går det runt och är lite småbesviken då. Tills motsatsen
ja.
bevisas. Det är som min gammal farmor sa, eller min mammas farmor. Jag tror jag berättade om henne som bodde i ett torp på min mormors gård.
Och just det.
Var rädd för mycket saker, bland annat åskan. Jag tror jag berättade att hon hade en bil som bara stod för att hon satt i den så fort det åska och blixtra så gick hon ut i den. Och mycket annan oro också. Och liksom, hon hade en sägning som var så här: om man skrattar innan solen har gått upp, ja, då får man gråta innan hon har gått ner. Och det var liksom hennes inställning, att ta det ut lycka, att man blir liksom straffad för att man mår bra på något vis. Och det är liksom, ja.
Det är, och jag tänker ju precis tvärtom.
Ja.
Alltså, var glad i förskott. Och går det åt helvete så gör det det. Men då har du i alla fall fått vara glad en liten stund.
Ja, men samtidigt. Vi har ju där arvet med oss. Att det liksom inte är att det kan straffa sig. Och att, hade jag inte varit så himla glad och högmodig. Då kanske det här inte hade hänt. Alltså man har ju lätt, man kan, vi människor kan börja försöka hitta logik i saker och ting.
Men jinxa saker, det kan, där kan jag ändå vara lite så här, om det är ett jobb eller någonting som jag verkligen, verkligen vill göra, så har jag svårt att berätta det innan jag vet om jag har fått det. För då tänker jag att jag jinxar det. Om jag berättar om det nu, då kommer det inte bli av. Men jag kan ju fortfarande inombords vara glad för att det kanske blir av. Men jag kanske inte går runt och berättar det. Där är jag ändå lite skockfull. Hur är det?
Ja, men jag tycker att det handlar väl mer om så här,
det är att inte ta ut någonting i förskott.
Ja, men jag kan nog våga. Jag har börjat bli bättre på att våga säga det jag vill istället för det jag är rädd för.
Jo, men också, för det är lite så här, om jag säger till dig, jag har sökt det här och det här jobbet, och tänk om jag får det, gud, hoppas jag inte jinxar någonting nu. Men vad är det egentligen man är rädd för? Det är att säga att jag vill ha någonting, och så fick jag inte det.
Ja, och så vet någon om det, då blir
då sårbar. Då blir jag sårbar, det är egentligen det det handlar om, tror jag.
Ja, och att då kan de påminna dig om den besvikelsen, men om det är bara du som vet det, så kan du låtsas om det som att det inte har hänt. Men har du sagt det, då kan, vet ju någon om det, och då kan du inte ha det som en hemlighet.
Nej, och då kan du använda det emot mig.
Ja, precis.
Du fick ju inte det där. Remember?
Du är dålig.
Du är dålig.
Det innebär att någon annan var, du fick inte vara med. Alltså det med, man missar också poängen med att ta tag i varför man blir så besviken. Eller så här, gud, nu är det min känsla för att inte få vara med här som kickar in. Och var kommer den ifrån? Ja, men det har ju med mig att göra. Alltså, så att jag tänker, man skyddar sig. Det är det man gör. Man skyddar sig själv. Man har strategier och man skyddar sig från att... Men när man känner en frihet, när man inser att, när man börjar jobba med sig själv och tänker att det där skyddandet är ju bara väldigt kortsiktigt till att börja med, och när man börjar tycka att det är intressant att se vad man skyddar sig mot och börjar fatta att det handlar, allt handlar om oss själva liksom. Människor kan absolut vara assholes och göra saker som man kan döma och tycka är fruktansvärda och elaka, men de har ju sitt bagage liksom. Och när man fokuserar på, men varför blir jag så, eller varför gjorde jag inte mer, eller så här, och sen varför kan ju ibland gör en tokig. För att säga, varför händer det här mig? Varför händer det här mig? Den kan man ju fastna i. Istället för att tänka, vad kan jag lära mig
av det här? Precis.
Och vad är det som händer i mig nu? Vad är det som känns? Och har det här känts, påminner det här om någon känsla jag haft tidigare i mitt liv? Ja, det är det där. Alltså man kan börja liksom hela sig, tror jag, på, genom att ställa sig en annan typ av
fråga. Det tycker
jag är
så intressant också, när man reagerar som, om man blir ledsen, man blir arg. Jag går alltid den nu för tiden. Ett steg till. Innan kunde jag bara bli arg och sen så tycka att den andra personen var dum i huvudet. Så nu var det klart. Men nu bara, varför blir jag så arg? Varför triggar det här mig? Jag tycker det är så spännande. Och Jag hade bara för lite sen med en kompis som var så här att hon hade blivit ledsen på mig för att jag hade inte hört av mig en speciell, ja, alltså hon hade sökt ett jobb och så hade jag inte frågat om hon hade fått det och så. Men jag bara, jo men jag frågade ju det. Jo men det var ju på Instagram. Jaha, så då för henne betyder ingenting när det var på Instagram. Att det betyder mer om man det är så. Och då blev jag så här, men va? Nej, nu tycker jag att du är orättvis. Och, så här, och jag kommer ihåg att det landade. Alltså, det var ju också att när någon blir besviken på en. Mm. Det är så jobbig känsla. Och då måste jag, för det har du lärt dig. För att jag bara sa någon gång till dig. Ja, men den personen ska alltid lägga dålig, alltså, ge mig dåligt samvete. Och du sa så klokt att men du väljer ju om du vill ta på dig det eller inte. Känner du igen dig i det hon säger? Eller, ingen kan ju ge dig dåligt samvete. Du väljer ju själv om du får dåligt samvete. Mm. Och den har jag så här, jag tycker inte att jag har gjort något fel. Då behöver inte jag känna dåligt samvete.
Nej, men då kan man med kärlek lyssna på den personen som känner sig liksom... det den känner, men det är inte alltid man klarar det liksom.
Nej, men i det här fallet så kunde jag då säga, nej men gud, jag har så svårt att ta till mig av din kritik. Nu blev jag jätteledsen för jag vill inte göra dig ledsen, jag älskar ju dig. Och hon bara, jag älskar dig, det här ligger bara hos mig för att jag bara känner mig utanför för att vi inte har sett så mycket sista tiden. Och så helt plötsligt landar vi i det här fina. Mm. Att man lyssnar på varandra, man ser varandra, jag förstår vad du känner. Mm. Och att hon kan säga, det ligger inte hos dig. Och jag kan säga, det ligger inte hos dig. Du måste få säga vad du känner. Och jag måste kunna ta det utan att bli ledsen eller arg. Och tvärtom. Och det här skedde på 5 minuter.
Mm.
Inte som förr i tiden om man... Så här, nu har jag aldrig varit en person som bråkar med mina kompisar. Men om man har så här relationer eller vad som helst med sina föräldrar. Att det liksom, det är så jäkla nice att man bara benar ut. Man är sårbar, man blottar sig och man bara säger, åh nej men jag upplevde det så här. Jag uppfattade det så här. Nej men gud, det är sant. Och helt plötsligt så inser man att 99% av alla fall är det ju bara missförstånd eller ens eget... ego som har fått sig en liten törn.
Ja, alltså jag skulle säga att precis som du säger där, 99% av allt så är det den egna, liksom det är någonting man blir rädd för. Och oftast är det som det du pratar nu med den här kompisen, hon är rädd för att hon inte är viktig för dig längre. Nu istället för att säga det så tar ni blir den här vändan och ni landar i det att ni båda berättar hur viktig ni är för varandra. Men det hade ju kunnat blivit med dålig kommunikation precis tvärtom.
Mm.
Och hon är besviken. Jag orkar inte med de här kraven. Nej, det där orkar inte jag med. Sånt där tjafs. Och så hade ni liksom kunnat blivit... Ja, istället fokusera på vad som händer i en själv bara. Gud, jag känner att jag blir liksom ledsen för det här. Och då tänker jag att det är... Alltså, jag behöver dig. Ja, du är så viktig för mig. Jag behöver ditt engagemang. Liksom, och jag vill vara den för dig. Men så fort man börjar anklaga någon. Så här, du bryr inte om mig. Eller gud, du bara... hänger med andra eller du ger inte mig tillräckligt, då startar man ju då, det här risken att man kommer längre ifrån varandra.
Men det här
för
är väl också en del med att bli vuxen, alltså man skapar så djupa fina relationer just för att man vågar vara sårbar, man vågar säga vad man känner för att man vet att det tas emot med kärlek.
Alla har ju inte så, absolut inte, fast man är vuxen, tänker jag. Det går ju många som vi har ju liksom velat,
vi har valt varandra för att vi har den sidan kanske.
Ja, och jag tänker att för jag tror många väljer att inte blotta sina rädslor för så många och håller upp
någon slags liksom, fasad.
Ja, och upplever att man inte alls är trygg eller tror att man ska bli fångad i kärlek, utan man kanske ska att man blir fördömd eller att det just skapar större separation med människor.
Men tror du att de personerna är medvetna om det? Eller att de liksom medvetet håller uppe den fasaden? Eller har de inte...
Nej, men förmodligen har man inte, det är det jag menar. Om man inte har varit en sån som upplevt oro och ångest, så det är ju oftast först när man går igenom en kris där det liksom inte går längre att inte titta på sina sår, inte lyfta på några stenar. Det är oftast då. Men en människa kan ju gå igenom väldigt långt i livet utan att det händer ju. Sen har man ju alltid, menar jag, valet också. Det handlar om andra, det handlar inte om mig. Så tror jag många går genom ett liv och tänker. Mm. Och då, jag säger inte att de blir olyckliga. Tvärtom kan jag tänka ibland så där när jag var yngre. Varför är jag den här som ska hålla på och älta? Och ofta sitter det också ihop med att man liksom sällan blir nöjd. Man ska, det kanske är bättre på andra sidan. Det här är lite rastlösa. Man vill upptäcka världen. Och det har jag haft med mig så himla tidigt i livet. Och tänkt att vad skönt det måste vara om man är lite mer bara lite lugn. Och det går inte, alltså det vi pratar om där med känslorna. Känslorna känns inte lika mycket i alla. Jag tror inte det.
Nej.
Men det är spännande. Jag tänker att livet blir ju, jag tycker att det är så spännande med personlig utveckling och att fundera liksom och lära sig saker om sig själv och om andra människor. Men jag inser att jag också alltid tyckt att människan är spännande. Människor jag möter, alltså jag är genuint intresserad. Så var kommer du ifrån? Hur blev det så? Eller vad gjorde det med dig? Eller hur fungerar vi? Alltså vad är det som gör att människor kan bli så här i grupp eller med makt? Eller, alltså jag tycker genuint att det är otroligt, otroligt intressant med psykologi.
Mm. Jag med.
Och då tänker jag också samma sak där. Vissa tycker det är helt ointressant för att vi är olika.
Ja, och det är också intressant hur vi, eller hur jag på senare tid har blivit så mycket bättre på att acceptera att vi är olika.
Ja.
För att jag har velat förstå till den grad att det resulterar i att jag till slut uppfattas som en person som bara tycker att mitt sätt att tänka är det rätta sättet.
Ja, eller man upplever
jag
som en människa.
Det.
Ja, alltså. men jag kan ärligt säga så. Och känna, och det här kontroll. Man blir lätt en kontrollmänniska också. Man ska förstå allting hela tiden.
Ja.
Istället för bara, men gud, vi kan göra på ditt sätt. Jag behöver inte förstå, även om jag tycker det är fel.
Ja, och jag hade ju så här problem. Okej, eller jag har fortfarande lite problem. till exempel så sätter man ju toalettpappret. Så att,
nu säger du man, för nu gör det till någon så här allmängiltig regel här.
jag tycker att toalettpappret ska vara så att man rullar det liksom utåt. Inte inside out, så att man måste ta det inifrån för att nå det. Det är rent lättare. Och så här, men är det jättejobbigt att ta det från andra hållet? Nej. Så det är ju bara något jag har lärt mig, att den ska vara på det hållet. Och därför tycker jag att det är det rätta sättet. Och om man är på hotell eller hemma hos folk så upplever jag att rullen är på det hållet. Men Magnus sätter den alltid åt andra hållet. Och jag har inte ens tagit upp det här, för det är inte ett problem.
Nej.
Men jag blir nyfiken varför han sätter det på det hållet. Om man ens tänker på det.
Ja.
Eller om han tycker att det är det rätta sättet. Eller om han bara sätter dit den och det bara råkar bli åt det hållet. Eller andra hållet. Han kanske inte ens lägger någon värdering i det.
Jag är tredje alternativet. Jag sätter den. För nu när du sa det så bara måste jag gå och kolla på. Men jag tror att de kommer att sitta på olika sätt på alla tre toaletterna jag har.
Ja.
För att jag lägger ingen värdering i det.
Jag tänker ju på det, men jag blir inte så här, åh, nu har han satt det på fel håll igen.
Men det skulle kunna bli.
Ja, nej, men det är jag inte. Men jag är liksom, jag uppmärksammar det. Och det är därför jag inte har tagit upp det heller. För jag vill inte att han ska behöva ändra hur han sätter på toaletten.
Jag hoppas att han inte lyssnar på den här podden då.
Jo,
nu kommer
jag. Jag hoppas att han lyssnar och ändrar det. Då bara, jag gör det så här passivt, aggressivt.
Men det går inte så långt att du behöver vända på rullen, att du tycker så här, men gud, det ska verkligen
jag,
vara
jag
här.
Vänder på den alltid,
ja,
men inte
du
så här,
gör det. Nej,
alltså, men du gör det. Jag bara gör det för att jag tycker det är skönare att ha den på andra hållet, men det är inte ett problem för mig att vända den.
Nej.
Och det är en bit på vägen då. Annars hade jag nog suckat lite och tyckt att, men herregud.
Men jag tycker också att det är verkligen helt rätt. För att annars ska du börja gå och tala om för honom hur han ska göra över något som han inte tycker är viktigt. För det finns säkert massa saker som han tycker du gör knas, men han väljer att inte
ta upp det. Nej,
för att det är okej.
Irriterar honom inte. Han bara kanske märker, eller liksom.
Ja, men och att kunna bara då sådär liksom, vända på rullen eller stänga den där skåpet eller luckan. Men det är det som alla säger parterapeuter också, att det man tyckte var lite skärmigt i början och det man bara gjorde utan att irritera sig på, det är alltid det
som man sen börjar,
som man sen sitter i samtalsterapi och liksom stör sig på som fasen. Typ, jag klarar inte av dina högar. Ja, men gud, okej, de har alltid funnits där, men nu klarar jag inte av dem.
Så. Men då är det ju inte högarna det, nej, handlar om. Men det ger sig tes, eller vad heter det, ger sig uttryck, ja, i det.
Och man kanske inte kan säga vad det egentligen är, för man är rädd för det. Mm. Man är rädd vad utkommen skulle, vad det skulle bli. Jag är rädd för att jag inte längre har den här stresståligheten, eller liksom, jag är rädd för att jag inte älskar dig lika mycket längre, eller jag är rädd för att jag känner mig inte sedd av dig längre. Mm. Så nu stör dina högar mig. För jag gör det här för dig. Och du gör ingenting tillbaka. Och jag känner mig jätte ensam här i vårt förhållande. Alltså, eller vad det nu är. Och så vågar man inte liksom. För då skulle man kunna sitta och bara. Men gud, om det handlar om en hög. Låt mig göra det. Eller till exempel. Men det är spännande just att det är alltid det som man tycker är lite skärmigt och annorlunda i början. Är det som folk sitter sen och inte klarar av.
Men, nej, men du,
har
nu
du kollat?
En,
ja. Ja, förlåt.
Nej,
har du kollat
nej, ändå.
fortsätt. Ja, fortsätt.
Nej, men när jag ändå håller på att slänga Magnus under bussen så kan jag.
Du slänger inte honom under bussen. Du slänger honom under lite sommarregn, skulle jag säga.
Ja. Men han gör en grej som jag har sagt till honom också, men när jag, om jag ska berätta någonting, till exempel för någon, jag ska berätta en grej för dig, han och jag har gjort någonting som är jätteroligt, då ska jag berätta, då bygger jag upp storyn på ett visst sätt.
Mm.
Och låt säga att kontenten är att jag ramlade i vattnet.
Mm.
Och så börjar jag, nej men, alltså vi skulle gå ut och så går vi på den här bryggan, ja hon ramlar ju i vattnet. Nej men, nu är ju sabbat hela story. Jag ska ju liksom.
Och han tycker såhär, cut to the case.
Cut to the chase, trodde jag det hette.
Nej, cut case, alltså till själva.
Kom till saken. Ja,
ja men ja.
Cut the chase, var kommer det ifrån?
Sluta jakten. Ja, det är kanske något helt annat. Cut the chase. Nej. Oh, då ska man.
Kom till saken, men cut to the case. Finns något, ja, som heter så?
Jag tror, googla för säkerhets skull, men jag brukar säga så, cut to the case. Cut, alltså klipp, snabbspola till.
Okej.
Okay. Men du trodde det var cut to the chase?
Nej, men det var någonting med chase, trodde jag. Kom till saken.
Nu börjar hon här, Mercy Smith.
Jag vägrar att få det epitetet, men jag inser att det är bara att kapitulera. Get to the point.
Ja, men cut to the case, vad är det då?
Okay.
Skriv in cut to the case.
Cut to the chase, som jag sa, ja, vill jag bara säga.
Alltså stavs det CH?
Ja.
Chase, ja. Vad står det där som betyder?
Ja, come to the point, alltså kom till saken.
Men och finns cut to the case då med bara C?
Nej.
Är det sant? Det har satt hela mitt liv.
Men,
cut to the chase.
Jag vill kanske.
Men, vad är chase?
Jag kanske. Det kanske är så att det uttalas case.
Nej, men nej, alltså inte om det stavas med CH, då nej, är det väl chase. Alltså, då är det ju, jag hela tiden tänkte cut to the case, alltså C-A-S-E.
Men
case.
Vad är det som kännetecknar en besserwisser? Är det att den här satisfaction att jag hade rätt? Alltså jag mår så bra just nu, Hanna.
Och jag mår lite dåligt. Så det betyder också att jag är lite märsigt. Nej, jag mår faktiskt inte alls dåligt. Men däremot blir jag fascinerad över återigen.
Ja, för du lät så säker själv. Så jag blev
men
osäker.
Men det är det här jag säger med mig själv. Och jag har ju varit så här i mitt liv. Jag får börja säga till människor. Jag kan låta klok, men tro inte på det jag säger. För att jag kan ha helt fel. Jag måste ju inse det. Att jag liksom inte alls har den kollen jag tror. Ja, jag kan ha fel. Men du skämtar, cut to the chase.
Ja.
Alltså C-H-A-S-E.
Ja, om du inte tror mig kan du ju googla själv.
Nej, jag kommer ju vara tvungen. Ja, jag kommer ju göra det. Jag kommer också googla en ordbok. Jag kommer ringa till någon.
Tills du hittar. Jo, men jag hittade ett ställe här.
Det finns också
cut to the case. Man kan också säga det. Och om detta får ni veta mer om nästa vecka. För nu ska jag gå och spela paddel. Puss på dig.
Och Så kram. Lycka till på padden nu. Hej då, puss.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.